Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Carl Lewis,
en av världens största friidrottare genom tiderna, fick sitt internationella genombrott året 1983.
I det allra första världsmästerskapet i friidrott i Helsingfors så tog den 22-årige Lewis 3 VM-guld och blev den största sprintern sedan Jesse Owens dagar.
83, ja.
Det är detta avsnittsnummer för Sporthuset.
Idag med mycket hockeysnack eftersom Djurgårdens sportchef Thomas Johansson sitter i panelstolen.
Då kör vi igång. Vilken otrolig kaffemugg du har fått, Thomas, om du jämför med våra muggar.
Ja, sen är jag väl känd för att bälja i mig några lite varje dag. Så att, jag tackar och bockar för kaffet, Lasse Granqvist.
Tack
för kaffet.
Gärna. Och jag har en mugg då, eftersom jag tog en så kallad flat white då.
Ja.
Så har jag en mugg som är en tredjedel av din storlek. Och den är ju dessutom innehållsmässigt hälften av vad den var från början, eftersom Tommy har druckit upp mitt kaffe. Men det gör ingenting.
Jag har kört från två muggar parallellt. Det var väldigt flat på din flat white.
Ja.
Men du, Thomas, är du förkyld eller?
Ja, jag är faktiskt lite små krasslig. Är mest täppt upp i näshålorna.
Jag kommer att tänka på det här hockeyslutspelet när vi jobbat tillsammans i Kanal 5. Jag tror det var 2013 när vi hade laddat då i månader, haft möten, gått igenom allting. Och sen kommer du dit och rösten är totalt obefintlig.
Röst är... Ja, då fick jag kämpa. Det var en kämpamatch.
Det var andra sidan när Skellefteå var som bäst, va?
Ja.
Det vill säga de vann med 4-0 i matcher i alla serier precis på alla sätt. Så att du behövde ju inte... Alltså...
Jo, Thomas kunde hålla upp lappar. Jag tog det är klart, Tommy.
Vilket var sant.
Jag kommer ihåg att jag satt nere i bilen. Jag tror jag ringde till dig då och jag lät så jäkla risig. Alltså.
Och sen sändningen efter, då hade du ett rött öga istället.
Ja, alltså. Då hade det hänt något annat. Det var inte mitt slutspel, jag tänkte.
Men alltså, du sa att du inte hade någon röst. Jag måste bara... Vi är ju tillbaka i vintern och det är... Jag hade hundpromenad vid inspelning, alltså igår natt från det där vi spelar in då. Och det snöade så där julaftons vykortsliknande läckert. Och det var sent och det låg helt orörd snö för mig och hundarna på promenaden där på natten. Så jag kunde inte låta bli, förstår ni. Jag kände att det var julafton. Så jag var tvungen att dra igång vad jag anser är världens bästa julsång, får man säga så. Det är nästan lite ärevördigt. Vet ni vilken jag menar? I kanske den absolut bästa versionen i världen apropå röster.
Nej.
Det måste, alltså det är ju Helga natt med Jussi Björling. Vänta nu tills han kommer in, när det går rakt in i märgen. Det kommer snart gå rakt in i märgen på er, så kommer ni den här underbara gåshuden komma. Ser ni snön? Visst är det jul? Ja. Är det inte liksom...
Det är ju precis jul. Man har ju verkligen julkänsla just nu.
Ja, nej, men alltså, man får ju det när den här snön kommer. Det kommer liksom 12, 13, 14. Nu kommer det.
Kom igen nu, Lasse. Det är snart sommar.
Det är absolut.
Lite svårt att få den där riktiga julfeelingen. Fast det är en väldigt fin sång, om man får säga det sång.
Jussi Björling. Tänk att vi har, i Sverige har någon som har gjort detta till
Jussi Björling, vilken världsstjärna. Han
ja,
var.
Ja, det måste man ändå säga. Och det blir ju i någon mening, när man hör alla andra versioner av den där, de är ju rätt många vid juletid. Då är det skönt att återvända till originalet.
Och helga natt. När vi spelar in det här, då är det alltså så att sista omgången...
Då har du börjat töa igen.
Ja. Sista omgången, även när det kommer ut till denna torsdag, så är det sista omgången i SHL och sen är det slutspelsdags. Och då undrar man ju, Thomas, hur det är med nervdallret. För Djurgården ligger ju precis på gränsen.
Ja, vi ligger precis på gränsen. Vi har ju lyckats ta oss upp nu på den här åttondelsfinalsplatsen. Och efter många om och men under hela den här säsongen så har vi fått kriga enormt mycket, och nu har vi lyckats ta oss dit och har ju allt i egna händer. Men vi har ju kanske den tuffaste uppgiften framför oss, Skellefteå på bortaplan, som dessutom också har någonting att spela för.
Vilken match!
Ja, verkligen. Så att det är upp till bevis för vårt lag vad vi verkligen klarar av och vad vi står i denna stund med att ha en möjlighet att ta oss ändå till slutspel, som om vi tittar tillbaka i november och det mörkret såg ganska långt, långt borta ut för våran del.
Rätt många, rätt häftiga matcher. Skellefteå och Djurgården sticker ut såklart inför den sista gången, men annars är det ju flera stycken matcher som har ett skarpt värde. Det handlar ju om att överhuvudtaget gå till slutspel. Ni i Djurgården är en av de som är involverade i den diskussionen. Sen handlar det om att säkra en kvartsfinalplats med en gång. Faktiskt en sån stark klubb som Skellefteå med 6 raka SM-finaler kan ju missa kvartsfinal och bli tvungna att kvala sig dit via åttondel.
Mm. Vi ska prata mycket mer om slutspelet så småningom. Jag har en liten tänkare om detta.
Ännu en vecka i Simors tjänst.
Just det, vi har klätt det med en Simor-halsduk, Thomas, bara just nu, så att vi som får upp den rätta känslan här.
Med rätt logotyp på också, va? Ja, den där är ju den nya.
Riktigt snygg.
Thomas är den enda som har en Simor-brandad halsduk av alla som jag sett. Men har du slutat jobba, Lasse? Eller folk hör av sig? Det var länge sedan du kommenterade en match.
Ja, jag har ju ett nytt avtal från nyåret, så att jag jobbar ungefär hälften mot vad jag gjort tidigare.
Som innebär att du inte jobbar någonting.
Nej, precis. Men nu i mars kommer jag med 4 kvartsfinaler, och framförallt är jag ju involverad i det här lördagsprojektet som körs i fri-tv, som man säger då. Mm. I fet-fyran. Man ska alltså köra hockeyslutspel till TV4 öppet för alla. Så de matcherna där, tidiga matchen kvart över 3, kommer jag vara med och jogga lite med. Så att det ser jag mycket fram emot.
Du är inte bara musikaler och opera och sådär, utan du är även med. Du kör några
sändningar. Men jag har ju också mitt projekt. Jag är ju lite grann involverad i ett bolag som jobbar i Mellanöstern. Och det är ju kolossalt spännande. Så jag var där en sväng nu faktiskt. Men jag sitter och ser enormt många matcher på följer dramatiken.
Ja, men annars kör vi ju vecka efter vecka i Simons tjänst, och det gjorde du också en gång i tiden, Thomas. När du följer våra sändningar vid sidan om så där. Hur går det med kaffet?
Ja, men är någon som kan skänka en slurk?
Ja, jag är ju förkyld.
Martin Söderberg, underbara Martin.
Är det de här kenyanska, var det kenyanska bönor eller vad var det?
Kenyanska var de här, ja, 38 spel. Alltså har du kaffeshop, vi spelar in i centrala Stockholm, då kan du ju vara allt annat än försiktig när det är prissättningen.
Kenyanska bönor. Jag känner mig löpstark.
Jag sa faktiskt det, att med tanke på priset på den borde ni hälla in mer i kaffet.
Vi och två bönor här.
Snacka om våra program.
Jo, Thomas, du som har följt den, du som var med tidigare och kommer lite utifrån nu. Vad tycker du om sändningarna? Har du några tankar? Någon feedback?
Någon feedback på sändningarna? Ja. Jag tycker att det är en extremt vacker studio.
Ja.
Den är sjukt snygg med den här stora bilden, och man får upp hela rinken framför, eller bakom er rättare sagt. Ni är som vanligt väldigt pålästa och kunniga. Ni har koll på läget. Inte alla, men nästan alla.
Några stycken
har koll på läget. Jag kan ibland uppleva att ni skulle behöva ta lite mera tid för någonting. Mm. Det är lite den här klassiska, man ska hinna med alla för att alla ska vara till lags. Mm. Istället för att fokusera lite längre på någonting och grotta ner sig lite mer i någonting som kan vara intressant. Och så får man väl sprida ut det då, så att alla lag blir nedgrottade någonting och får lite längre tid. Men jag tycker ibland att det känns som att när man förväntar sig ett ganska bra uppsnack inför en viktig match, så ska det hattas runt till alla andra, och det är kvällsmatchen och man ska prata om den och sådär. Så det blir väldigt kort tid till själva huvuddelen. Det skulle jag önska att ni gjorde lite mer.
Alltså, journalistik handlar ju om att sovra, att välja bort, att våga välja vinkel. Det är det som är journalistik, att inte ha med lite utav allting, utan att nu idag fokuserar vi på det här. Mm. Och det är det som är din point då. Det är ingen rätt, varje sändning behöver inte vara så här rättviseaktig.
Nej, det känns ibland som att man sitter och klockar med en tidtagarur, att alla har samma rättighet till lika mycket tv-tid, och därför måste det vara rättvist på sekunden, för att annars så kommer någon att gnälla på oss att vi inte har gjort det.
Och så, men det vet du som har jobbat med, då blir det ju också gnällden.
Det är klart att det blir gnällden.
Den kvällen, om man säger så här, gud vad ni snackar mycket om Skellefteå ikväll.
Men det är ju samtidigt så är det ju några kvällar ni håller på med det här.
Ja, man får sluta på helheten.
Så att slår du ut det på efter 52 omgångar och Och så är det klart att det kommer att ha jämnat ut sig om man väljer lite den strategin. Jag som är hockeynörd tycker att det är sjukt intressant att höra om andra lag. Mm. Vad de har för styrkor, problem, hur det ser ut. Alltså att man belyser och verkligen ger lagarna tid till sin analys om varför det är som det är. Och det tycker inte jag riktigt att man hinner med. Utan jag tycker man ska hinna med så mycket av allt för att det ska vara så rättvist som möjligt. Och därför blir det skrapa lite på ytan.
Mm, och så tar vi det här halvtimmes uppsnacket. Skulle man kunna göra så som du tipsar om då, att man ska kunna köra en. Nu kör vi en 12-13 minuter om och fördjupar oss i Malmö liksom.
Ja. Eller som när vi hade våra bekymmer, att man verkligen ägnar tid åt vad ligger problemet, varför är det som det är. Kanske kommer ut och gör ett besök ute och tar med sig det till studion, och därifrån sen har man ett reportage på 5 minuter som också förklarar liksom läget i föreningen, hur föreningen mår. Så jag skulle önska det.
Jag tog upp fram telefonen här igen och jag såg hur Martin sneglade på mig, var livrädd att jag skulle köra upp någonting med Jussi Björling en gång till här. Men det ska jag inte göra. Vi snackar om journalistik. Alexander Bard pratar om journalistik i en intervju i Resumé på resumé.se. Ni googlar Alexander Bard Resumé så kommer den upp med en gång. Och han har en framtidsprofetia som jag tycker är kolossalt spännande. Det är en lång intervju. Det kommer ta ungefär 7-8, kanske 10 minuter att läsa igenom. Gör det, mitt tips. Häll upp en kopp kaffe. Se upp för Tommy, delar den gärna. Men ibland säger han så här: tidningarna ryker, bok om framtiden. Tidningarna ryker, bokförlagen ryker, tv-kanalerna ryker. Alla gamla medier ryker och med dem försvinner alla som har livnärt sig på dem. Och det är inte som att marknadsförare plötsligt kan bli kommunikatörer. De är bra på att skriva ett klatschigt budskap som de trycker ut, men urusla på att lyssna, vilket är grundläggande för att kunna kommunicera. Kommunikation handlar om att ha en dialog, inte att sitta i ett hörn och prata. Det betyder i sin tur att vi behöver helt andra talanger än de som sköter marknadsföringen idag. Han går mot marknadsföring, han går mot kommunikatörer, han går mot journalister, mot mediehus. Vansinnigt spännande. Och varför säger jag det här? Jo, därför att han 1995 framträdde som inbjuden gäst i Nyhetsmorgon med Malou von Sivers och Bengt Magnusson och sa hur framtiden kommer att förändras genom internet.
Mm. Och hade rätt, eller?
Han hade rätt i princip rakt igenom.
Han hade mer rätt än Ines Uusmann, eller?
Som sa att man flugar. Ja, han hade mer rätt än Ines Uusmann. Men jag tipsar om denna, för det är kolossalt spännande. Han var också en av dem som var allra mest tydlig med att säga att Donald Trump kommer att bli president i USA. Och också peka på folks misstroende mot den här lite polariseringen i samhället idag. Där ju allt fler tycker att det är fel på politiker, det är fel på journalister, det är fel på makthavare, det är korrupt, vi ska ha någonting annat. Så det är i det perspektivet kolossalt spännande. Och jag tror, när man sitter och har en programdiskussion i mediehus, skulle man mycket väl kunna ta fotfäste eller avstamp, förlåt, i det som Alexander Bard tycker och tänker. Sen säger jag inte att man har rätt i allting, that's another story.
Högt i tak i sporthuset.
Debattvågorna vill vi gärna ha igång. Var med ni också via Twitter @sporthuset eller mejla oss på sporthuset@houseofsports.se. Det rullar in mejl, till exempel om det ämne som jag tänkte ta upp nu som handlar om SHL. Det var en tweet i det här fallet från Arvid Färm som inne på att han tycker att man bör slopa åttondelsfinalerna, som ju är en nyhet sedan ett par år tillbaka, det som heter play-in tidigare också. Han tycker att play-in och åttondelsfinaler gör att serielunken blir än mer lunk. Och det fick mig att fundera ut vad jag tycker och tänker om det här, och det landade in i detta. Vill ni ha en rubrik eller?
Snacka på du håller på en stund.
Ja, du får köra. Det är din tur om en stund, Lasse. Men så här då, alla ska med till hockeyslutspelet. Rätt eller fel? 10 lag går ju till hockeyslutspelet. 10 av 14 lag i serien. Är det rätt? Ska det inte vara mer exklusivt att, och några få förunnat att ta sig till ett slutspel? Alltså själva definitionen av ordet är ju att vi närmar oss slutspel. Nu är det istället så att mer än 70% av ligans lag ska spela just detta slutspel. Allt handlar förstås om att ligan satt upp det här för att så många lag som möjligt ska kunna få en längre säsong med sköna biljettintäkter. Men frågan är om det är sportsligt motiverat att göra så här. Inte ens faktiskt i superkommersiella NHL så är man i närheten av en sån här stor andel lag till playoffs. Bör inte ett lag som går till slutspel, nu tittar jag lite så här bort mot Thomas Johansson, åtminstone har varit i närheten av att ha vunnit fler matcher än de förlorat. Så är det inte nu. SHL är nu konstruerat så att inget lag helst ska åka ur och att så många som möjligt ska gå till slutspel. Utslagningen är minimal. Den prestation som lag gör i serien får en sämre utdelning med det här, tänker jag. Och på 70-80-talet så premierades 4 lag som gjort en imponerande serie med slutspelsplatser. När vi närmar oss 90-tal så blev det 8 lag och nu är det snart så att alla ska få vara med. Insatserna i serien premieras alltså allt mindre. Och det känns ju, det tycker jag faktiskt, sportligt tveksamt och ger en lite mer urvattnad serie. Så på det sättet så ger Arvid Färm rätt. Vad säger du, Thomas?
Ja, det är en liten, kanske en liten större fråga än att bara säga ja eller nej att det ska vara si eller så. Tittar man också historiskt har det varit 8 lag till slutspel när det var 12 lag i serien. Det var 8 lag till slutspel, 2 hade spelat klart, 2 hamnade i kvalserien. Mm. Nu är det 10 lag till slutspel, 2 har spelat klart, 2 hamnar i kvalserien. Så att det, eller i kval.
Just det.
Så att själva upplägget på, i med takt att man har utökat lag, så är det egentligen ingen större skillnad på om det hade varit 12 lag i serien eller om det är 14 lag. Mm. Jag tycker någonstans, vad är bäst för svensk ishockey? Vad främjar svensk ishockey intresset för hockeyn? Mm. Är det att vi utesluter några lag eller är det att vi ger lag möjligheten? Ungefär som man diskuterar upp- och nedflyttning. Är det bäst för svensk hockey att vi har en upp- och nedflyttning eller är det inte det? Mm. Och vad gynnar svensk hockeys intresset för att vi ska få fler som spelar hockey, fler som är intresserade, fler som går på matcherna? Och ju mer du kan skapa kring de här sträck, ju mer du kan skapa utslagsmatcher, för det är det någonting man gillar, så är det ju slutspelstider. Mm. Så tycker jag, då ser det mer som en positiv grej. Sen kan man självklart dra det till att, ja, sportsligt då, är det absolut optimala rent sportsligt. Ja, i slutändan så står nog det laget som är det bästa laget som segrar i alla fall.
Men det jag tänker är att, jag håller med, nu när vi är i slutspelstider så då är det ganska kul att det är fler lag med. Då kommer ju fler supportrar bli involverade och så. Men om man tittar på serien och det som ibland kallas som serielunk och som man nog får säga ibland, vi ser att många matcher i serien som är lite halvrassliga. Mm. Och att varje match i hockeyn, om du jämför med till exempel fotbollens raka serie, så är ju varje match i hockeyn så oerhört mycket mindre värd. Och ännu mer blir det när det sen visar sig att alla ska ändå till slutspel. Så jag tänker mer på serien, kvaliteten, ja, det, på matcherna
jag,
i serien.
Jag tänker lite också så här, att om du tittar på serien som det hade varit i år, då hade du dragit ett streck på 8:e platsen, och det är ju Malmö, va, som har haft 8:e platsen. Luleå 9, Karlskrona lägga 10 och vi lägger 11. Det innebär att vi har ju egentligen inte haft någonting att spela för vi har ju legat så otroligt långt efter och samtidigt så otroligt långt före de andra.
Men å andra sidan kan man säga då, om man är då blir det fler lag högre upp som hade varit oroliga för att missa slutspel. Jag menar, på den tiden som...
De hade ju inte missat något slutspel. Det hade ju bara varit att du hade hamnat 1:a eller 6:a eller 5:a. De hade ju varit klara för slutspel mycket tidigare.
Det skiljer 10 poäng mellan 8:an och 9:an i tabellen när vi sitter och läser.
Som det blev nu just den här säsongen.
Medan det vi har skapat i år, då har vi skapat en möjlighet att vi har 3 lag som slåss om 2 platser nere. Och vi har 3 lag eller 2 lag som slåss om 1 plats direkt in i det här. Så att i år har det ju verkligen, tycker jag, visat på en positiv effekt utav det, där vi har fått flera sträckstrider. Jag såg ju på sändningen igår i Simor, det var ju ändå man pratade om, och det här laget kan hamna här, det här kan hamna här och det kan hamna här. Mm. Och då har vi ändå spelat 50 omgångar och står i 51:a.
Så jag
tycker att det är, vad är bäst för hockeyns, är det det sportsliga vi vill åt? Ja, då ska vi krympa, kanske bara ska 4 lag som går
vidare. Om man ska gå all in sportsligt, då ska det vara rak serie liksom. Men det är inte hockeyns DNA att göra på det sättet. Fotbollen gör ju så nästan alla ligor, rak serie.
Och där är ju så här, innan du kommer in, Lasse, så det, problemet som fotbollen har, det är ju så här, ja, har du 5 raka torsk inledningsvis, ja, men du är ju putsväck och så har du 25 matcher som egentligen är bara ett sätt att okej, vi vann den här, men det hände ingenting och här vi, alltså det finns ingenting mer att sträva mot.
Mästaren koras 5 omgångar från slutet till exempel, eller 4 omgångar från slutet, och fast det har varit klart kanske några omgångar ytterligare. Men historien har ju en tendens att upprepa sig i idrotten. När HV71 blev svenska mästare för första gången i klubbens historia 1995, då hade de på vägen fram. De gick vidare som 8:e och sista lag till slutspel. Då vann de 12 matcher och förlorade 19. Mm. 9 kryss. Så det var ju också en negativ balans i det relationstalet. Och det är det som är så speciellt med slutspelsformen. att det öppnar ju helt nya dörrar och helt andra förutsättningar. Så det blir ju egentligen två olika idrotter. Det är därför så tycker jag viktigt att man har en redovisning av statistik för grundserie och en annan för slutspel. Därför att det tar fram andra förutsättningar, andra kravställningar. Helt ny kravställning egentligen på lagen. Jag tycker att det är ett bra system som ishockeyn har nu. Jag tycker att det är ett bra system att det är fler lag som är involverade längre. Och det är ju i år... tycker jag är ett jättebra exempel på när det är riktigt, riktigt bra. Åtta lag vidare då hade varit ett bekymmer. Men det här ligger ju också i sakens natur när man ökar antal lag i ligan. Man går från, när det var 10 lag, då var det bara 4 till slutspel. Då fanns det inte kvartsfinal. Så ökar man till 12 lag och då blev det 8 till slutspel. Nu är man 14 lag i högsta serien. Och då har man då hittat...
Fast det första året med åttonde, då var det faktiskt 12 lag. Så då var det inget lag som fick vila.
Nej, precis. Men alltså, sen tycker jag så här... Jag tycker inte utmaningen för hockeysystemet ligger där. Utan jag tycker utmaningen ligger i upp- och nedflyttningen. Och där skulle jag snarare vilja sätta en lampa. Jag tycker att man, när man har 14...
Det är samma där, tänker jag bara så här. Du fortsätter med, det är samma där. Att det är för dålig utdelning hur du har lyckats i serien. Som i hockey, om du vinner Hockeyallsvenskan till exempel. Exakt. Så det är samma poäng egentligen.
Exakt, och det är precis det. Precis, du tycker som mig, kul. Därför att jag menar så här att... Lag 13 och 14 i SHL, de ska spela någon form av playout. Ett utav dem ska falla ur. Varje år ska ett lag falla ner från SHL och ett lag därmed komma upp. Och då blir ju den allsvenska finalen. Det blir ju en enorm match. Det blir ju helt avgörande. Vilket lag av ettan och tvåan i allsvenskan kommer över 7 matcher ska det vara. Bli det som går upp till högsta serien. Därför att där går vinnaren upp. Det ska inte vara en serie där man kvalar om vem som ska ha potentiellt bättre förutsättningar än någon annan att kvala sig vidare. Det blir en väldigt konstig matchserie. Så min uppfattning är ett lag ifrån SHL ska ut, ett lag ska garanterat upp och sen blir det kval bakom det där sen. Förlorande lag i SHL, förlåt, vinnande laget i playout får en kvalrisk där mot det laget som sen kvalar sig upp. Bla bla bla. Men det är en annan historia. Men där tycker jag man har en större utmaning i ishockeyns seriesystem än om det är 8 eller 10 lag till slutspel, 6 direkt i kvart och du har en åttondels eller för play-in, vad du kallar det för. Det tycker inte jag. Det tycker jag är ett bra system därför att det håller liv i ligan på ett helt annat sätt och det gör faktiskt att du kan ha en racket, precis som du var inne på Thomas, du kan ha en rackig säsong men ändå tar du vidare till slutspel och har du då ett bra slutspelslag med helt rätt karaktärer, då kan du bli då att räkna med.
Om vi delar upp diskussionen och bara tar det här med SHL får ju en del kritik för att, och klubbarna för att man har gjort allt för att i princip stänga ligan. Även om den inte är stängd så har man gjort det så krångligt som möjligt att man inte ska kunna åka ur. Därför att det är ju så jobbigt för SHL-klubbarnas långsiktiga planering och sådär med anställd personal och alla satsningar de ska göra på arenor och så om de riskerar att åka ut. Och det här upplägget som Lasse pratar om att man skulle kunna ha en direkt nedflyttning, det pallar väl inte SHL-klubbarna med, Thomas?
Men det handlar ju också om att det finns en ren uppflyttning ska man komma ihåg. Det vill säga, och med tanke på alla pengar, det kommer ju mer pengar in i ishockeyns system, vilket i grunden är av godo. Det måste vara bra för svensk ishockey att det kommer mer pengar in i ishockeyns system. Du kan ha omställningsbidrag och annat också för att hantera den situationen. Det får man ju titta noga
på. Men ska det bli direkt nedflyttning också i ditt...
Jag tycker att 13 och 14 ska mötas i en nedflyttnings, en playout-match helt enkelt, där förloraren faller ur. Medan den allsvenska finalen innebär att segraren går upp. Vilket drag över 7 matcher i de här fighterna, va?
Ja, det tycker jag är, det är väl inget dumt förslag i grund och botten att ha det, men att det här att bara för att jag vinner någonting, det är ungefär som att jag vet, jag läste Robert Pettersson enkel P på Twitter, han hade lite synpunkter, han skriver lite om det där med just det här med att ja, men de som vinner allsvenskan, de måste fortfarande kvala för att ta sig upp och ska det inte vara någon belöning, men de som vinner SHL, de vinner ju liksom inte SM-guldet, utan de måste ju också fortsätta spela för att kunna nå dit. Och det ligger någonting i det där, tycker jag. Sen om det innebär att ha en rak uppflyttning där ettan går upp precis som man har i fotbollen och några ramlar ur. Men fotbollen har ju å andra sidan, den som vinner serien vinner också SM-guld. Så är det ju inte riktigt i hockeyn, utan hockeyn är ju uppbyggd på en kval. Vi älskar ju slutspelsdramatiken, men däremot om man hittar ett kvalsystem där det alltid är de två sista som gör upp om vem som ska trilla ur och de två första en andra gör upp om vem som ska komma upp. Det är ju en annan diskussion i det här.
Sporthuset med Lasse och Tommy.
Och Thomas Johansson i detta avsnitt 83 utav Sporthuset. Lasse, vad har du på hjärtat?
Ja, jag tänkte att vi skulle lämna hockeyn en liten stund, va? blivit lite positiv här. Det var den där promenaden i det vackra vinterlandskapet och Jussi Björling som fick mig att tända till. Eller Belinda Carlisle, ja. Leave a light on, vet du, på, i radion på vägen hit, vet du, dök upp i Radio Stockholm.
Du, apropå musik, hörde du och såg du vem som gick förbi här?
Ja, är det Musikalpodden?
Ja, precis.
De håller på här nu. De spelar in också. Ja. De kommer kanske snart infungande. Inte så illa kan man säga mycket bland detta. Ett par utslag i tingsrätten nyligen har fått mig att reagera. Ulf Karlsson fälldes för att ha ansetts påstå att Zlatan Ibrahimovic var dopad under sina år i Juventus. Han fälldes för förtal. Och ett bensinbolag som nyttjat Stefan Holms storhopp i OS i Aten för ljudreklam fälldes i Solna tingsrätt. Den domen kom alldeles nyss. Det var ju förresten du, Tommy, kallat som vittne eftersom det var ditt och Miro Salars referat i Sveriges Radio som använts som förlaga. Det tycktes mig för övrigt som att bensinbolagets advokat rörde till det i förhöret av dig som vittne. Kommer ni ihåg hur det lät? Lyssna här.
Jo, du talade nästan i tunga här alldeles nyss. Jag förstod inte vad du menar.
Vad menar du?
Ja, jag tror att du står av Stefan Holm upprepat väldigt många gånger i rad.
Vad menar du?
Ja, vad menade du? Jag undrar, vad menar du med att uttala det på det sättet?
Stefan Holm?
Ja.
Stefan Holm?
Ja.
Ja. Nej, men det är ju det han heter.
Ja, men vad menar du med att uttrycka det på det sättet?
Jag förstår inte vad du menar med frågan.
Ja, nu har vi nästan där igen, tala i tungan, men...
Jag tycker det här uttrycket är lite sådär, jag reagerade inte förra gången, men nu gör jag det.
Ja.
Snälla, använd annat, för det har en helt annan innebörd. Och jag skulle bete sig så skulle jag blivit arg. Jag vet att Tommy verkar ha bra...
Tålamod. Bra tålamod.
Jag har inte det. Säg inte det.
Ja, jag beklagar det.
Ja.
Tingsrättens ordförande klev in där och tillrättavisade bensinbolagets advokat. När du sen, Tommy, växelläste mellan det autentiska radioreferatet och den inspelning bensinbolaget gjort med Stefan Holm gestaltat som Stefan Wång förresten, blev likheten enormt tydlig. Det hade nog inte advokaten som bad dig göra detta räknat med, än mindre hans klient. Och tingsrätten tycks ha gått på den linje som blev så tydlig i din Tommys gestaltning, för tingsrätten skriver i sin dom så här. Sammanfattningsvis anser tingsrätten att bolaget, alltså bensinbolaget, genom utformningen av reklamen, berättarnas röster, namnvalet, den bildliga beskrivningen av vanor och egenheter samt anspelningen på bragden har identifierat Stefan Holm i sin reklam på sådant sätt att namn och bildlagen är tillämplig på tvisten och att bolaget gjort det för att dra nytta av Stefan Holms renommé. Så ett par ärenden i tingsrätten som får mig att tycka att det fungerar rätt så bra i Sverige. Så rubriken får bli inte så illa.
Advokaten där, Daniel Thornberg,
han
snack om att jag talar i tungor kändes som ett bevis på att de inte hade så mycket mer att komma med. Och vi hade ju också med Thomas Boström sen i avsnittet efteråt som faktiskt totalt dömde ut advokatens agerande. Det var väl så att jag tyckte man kände det nästan när man var där, att de var på förlorarsidan när de var där. Och det som du var inne på där, problemet med det de har gjort, det är ju att de har liksom försökt verkligen ansträngt sig för att efterlikna mitt referat så mycket det bara går. Det hade varit otroligt lätt att bara fejka ett höjdhoppsreferat vilket som helst. Vem som helst kan ju ta Kalle Karlsson hoppar där.
Ja.
Och vilken åttaåring som helst som leker Zlatan hemma kan ju göra att komma på ett låtsasreferat. Men här har de ansträngt sig att in i minsta detalj göra det så likt som möjligt så att det ska kopplas ihop med Stefan Holm-händelsen. Och det var det de fick stryk för, som är att de får betala nu, vad blir det, 800 000 någonting. Eller 600-700 000 totalt.
200 000 till Stefan Holm. De får stå för hans rättegångskostnader på 440 000. Och sen borde ju, för advokaten hade ju stämpeln bäst i Sverige, va? Eller var det bäst i Europa?
Ja, på den här typen av mål. På inte Europa kanske, av mål. Ja. Norra Europa möjligen.
Norra Europas bästa. Så att det är klart att den stämpeln, den kostar ju en timpenning.
Öppet hus i sporthuset.
At sporthuset på Twitter. Det är lite oklart om Thomas är med på Twitter eller inte. För du sitter lite i en rävsax nu, för du har refererat ett par gånger till Twitter här. Samtidigt när man försöker få kontakt med dig på Twitter så händer
så
absolut omöjligt. Ingenting.
Nej. Nej, jag är
du förklarar det.
Deep, deep, deep undercover.
Ja,
jag älskar ju Twitter. Det är inte att jag
du var
inte...
nästan en av dem som startade Twitter.
Nej, det vet jag inte vad det var. Men det jag älskar med Twitter och som jag gör väldigt mycket nu är jag inte så där alltså att jag skriver så mycket, men jag tycker om informationen. Jag älskar Twitter utifrån ett informationsflöde som kommer inom alla möjliga. Jag följer alla möjliga människor som jag ser skulle kunna vara intressanta.
Tycker du att Lasse borde bli medlem i Twitter?
Jag tror att Lasse skulle, precis som jag, kunna bara vara en passiv medlem av Twitter och bara få massa information.
Ja, men jag är medlem, ser du.
Aha. Är du medlem i Twitter?
Jag är så här så att jag får kunskap från pressreleaser och följer.
Alltså, det är ju breaking news.
Nej, men jag skriver inte en rad. Nej,
men du har inte sagt, det här är aldrig ens man gör. Alltså här har vi på 83 avsnitt och vill ha med dig medlem. Så har du varit medlem hela tiden.
Men det är inte, jag framträder inte under, när jag väl blir medlem på riktigt ska jag börja tycka också. Då kommer jag gå med under namnet The Real Lasse Granqvist. För jag ligger under någon fake adress.
Som Donald Trump.
Fake news. Det ska jag säga om alla som skriver något negativt. Om säger fake news.
Men då vet ni det. Lasse är medlem i Twitter. Och Thomas också. Men det är oklart hur ni får kontakt.
Nej, men alltså det är, jag får ju... Alltså så här, nej, det går inte att få kontakt. Det är helt omöjligt. Men, alltså, men jag plockar ner trafikinformation till exempel. Jättebra.
Ja, ja. Ni kör med någon... Det
ja, det gör jag. Polisens meddelanden plockar jag ner också. Det är
följer
jättebra.
Den är klockren.
MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, krisinformation.se. Allt sånt där. Stor inverkan står det en trafikolycka.
Och Donald måste man ju följa.
Ja, det gör inte jag faktiskt.
Va?
Nej, jag gör inte det.
Du måste
ju
följa Donald. Ja.
Men jag inser att om han har twittrat någonting så retweetar Peter Wolodarski på Dagens Nyheter det väldigt snabbt. För honom följer jag.
Men om du letar lite där i ditt suspekta konto så kanske du hittar den här Erik Morå som han heter, som har twittrat.
Nej, du har mejlat mig det däremot, så då, där har jag det.
Okej. Han är ju då en frilansjournalist som har en blogg. Och han är inne på ett ämne som jag varit inne på tidigare som handlar om en journalistisk etisk konflikt som handlar om Hallpressen, det vill säga tidningarna i Jönköping som knyts allt närmare Jönköping Södra för varje dag som går.
Ja, det är ett mejl från dig där det står glöm inte lådan i versaler först. Den viktiga lådan. Men sen kommer det här, ja. Frilansjournalist Erik Molå skriver in blogg här.
Det är lådan.
Erik Morå i bloggen här. Ja. Mikael Malmqvist är Hallpressens COO, Chief Operating Officer på Hallpressen.
Det är det som du är, Thomas, i Johan Hockey, va?
COO? Ja.
Han är operativ chef och vd Mats Tidsens närmaste man. Något som medierna i Jönköping helt missat att skriva om. J Södra kommer alltså att ha en styrelse med en vd i ett stort mediehus och dessutom hans närmaste medarbetare, hans högra hand alltså, som är denne Mikael Malmqvist som är COO. Två av åtta ledamöter kommer från Hallpressen. Lars-Åke Lagrell, före fotbollsbasen och tidigare ledamot i J Södras styrelse, var mycket kritisk när Tidsen valdes in i styrelsen. Lagrell menar att det skulle finnas en risk att bevakningen av klubben inte skulle bli objektiv, skriver alltså Erik Morå på sin blogg. Och så hänvisar han till Sportpodden Sporthuset med Jens Lasse och Tommy som tog upp det i podden och var även de kritiska. De gav Mats Tidstrand namnet Smålands Berlusconi och man kallade det hela för en osmaklig historia. Någon borde stoppa de här Berlusconi-liknande tokigheterna. Det bästa hade varit om Tidstrand själv nu förstått intressekonflikter, men han håller inte med, säger Tommy Åström och får medhåll av Lasse Granqvist. Moraliskt och etiskt är det inte lämpligt. Och i den här bloggen står också att Mats Tidstrand slog ifrån sig kritiken om att det skulle finnas en intressekonflikt och det gjorde han bland annat i Sveriges Radio. Min roll som vd har ingen påverkan på det redaktionella innehållet. Jag varken ska eller vill ha det i min beskrivning av arbetsuppgifter utan det sköts helt och hållet av redaktionen och den ansvariga utgivaren. Om det inte var lämpligt moraliskt och etiskt tidigare med Tidstrand in i styrelsen först som ledamot och sen som ordförande, hur tänker man nu när hans närmsta medarbetare också kliver in, frågar sig i den här bloggen. Ja.
Just det, det innebär alltså att 2 av 8 i styrelsen kommer från Hallpressen. Och det här, det blir fortfarande knappt någon upprördhet kring det här. Och det beror ju på att det är en mindre klubb, säger jag. Alltså en Jönköping Södra då som inte är högst upp på agendan. För motsvarigheten, om vi tittar på Djurgården Hockey här då, Thomas till exempel, det är att 2 av 8 styrelseledamöter i Djurgården Hockey, styrelseordförande plus en till, skulle komma från till exempel Simor. Det är detsamma. Eller kanske ännu tydligare och kanske ännu mer granskade med det, så Dagens Nyheter. Och det skulle absolut inte kunna hända väl, tänker jag.
Nej, det tror jag absolut inte skulle kunna hända. Sen är det som du säger, när jag hörde hur ni läste upp där så tänkte jag så här, Jönköping Söder.
Ja, det här är lite oförhörligt.
Ja, alltså, det är bröderna, vad är det här?
Ja, just det, bröderna teori.
Alltså, utifrån att det faktiskt, hade det däremot varit AIK och det hade varit det, då tror jag att det hade varit helt, men man måste ett helt annat plan på agendan för att granskas.
Det, ja, och det är ju konstigt, för jag menar, det borde vara exakt samma sak, oavsett om i Småland är ju Jönköping Södra en stor faktor.
Ja, absolut. Och det finns ju två delar av det. Dels är det ju hur idrotten ska se på frågan, det vill säga medlemmarna i Jönköping Södra som ska gå och rösta. Och de har ju uppenbarligen inte haft någonting emot det, de säger ju ja. Och sen är det ju en publicistisk fråga, menar jag. Och det är nästintill någonting för journalistförbundet att lyfta frågan liksom för om det är så här det ska gå till. Jag tycker inte det. Jag är mycket tveksam till några som helst uppgifter som kommer inom någon media som kommer från Hallpressen kopplat till Jönköping Södra. Mm. Därför att det finns en alldeles naturlig del i om den högsta ansvarig för verksamheten sitter i det, så är det kanske inte det mest enkla att gå in och granska eller hantera. Men det menar jag inte att J Södra har en verksamhet som förtjänar mer granskning än någon annan.
Nej.
Men sakfrågan gör att jag tycker att det är fel.
Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba, 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 kärleksbomba idag.
Tommys mail gjorde susen. Jag har lådan med mig. Allting under flärpen som vanligt, ni vet. Men jag vill bara för bevis för våra lyssnare.
Hur många lappar uppskattningsvis är det kvar? Är det dags att göra en ny insats?
Ja, det är två stycken lappar som inte ligger under flärpen. Men totalt kan det nog vara en 30, va? 25-30 kanske. Mm.
Och den lapp vi drog till dig, Thomas, den hette Lidas fullträff. Så får du göra vad du vill av det.
Lidas fullträff hänvisar eller berör OS i Turin 2006. Den magiska historien om OS-guldet i Turin, skottet från blå linjen i finalen av Niklas Lidas Lidström, började fyra år tidigare i Salt Lake City.
Och svenskar som inte vinner pucken, istället är det Bäck Bolato som ställer in i offensiv zon. För vitrutan Antonenko kan han skjuta och draga, han är duktig på det.
Oj,
men håller pucken på bästa Micke Nylanderis, men vinner ingen vitrutan, tappar snarare yta. Jagar av fyra svenskar, så spelar han koppa till sist vägen blå. Han går över röd för vitrutan, skjuter på mittzon. Och Solo tappar pucken! Solo tappar pucken! Solo tappar pucken in i mål! Tommy Solo tappar pucken från mittzon! In i mål! Och det är 4-3 för Vitryssland! Det är 4-3 för Vitryssland efter 17:36. Katastrofen är ett faktum. Det är 4-3 för Vitryssland efter 17:36. Det är fullständigt otroligt. Ett skott från mittzon tappas in av Tommy Salo. Tommy Salo tappar in pucken. Det är fullständigt osannolikt. Och Sverige är ute ur turneringen med bara 2:24 kvar att spela. Vi är på väg mot det största svenska idrottsfiaskot sedan Japan 1936. Katastrofhuset!
Lasse Granqvist, du kommenterade den här
matchen. Ja, och Lars-Gunnar Jansson. Man kan väl säga att upprepning var en retorisk effekt. Det var inte direkt otydligt. Man kan säga att det var uppgivet. Det är 2:24 kvar, men där slås det ju ändå fast att Sverige är ute i turneringen. Det var ju en hemsk match på många sätt det där. Nu kommer säkerligen några av våra lyssnare reagera och skicka in mängder med synpunkter på språkbruket av katastrof där. Och Japan 36, det är alltså den svenska OS-fotbollförlusten i Berlin 1936 mot Japan med en liten annorlunda nivå av kommentering från Sven Järring. Japaner som hoppar, japaner som kastar sig. Japaner som de är inte stora, men de är ivriga. De är energiska. Och det var lite annorlunda detta. Men det, man kan säga att det är ytterligheter mot det som kommer senare kanske.
Ja, med tanke på det här som hände i Salt Lake City där Niklas Lidström tillsammans med Mats Sundin lämnade Salt Lake med ett fruktansvärt minne. Utskälld av media, fans, utskrattade av hela hockeyetablissemanget. Och ett stort öppet sår rakt in i den svenska hockeysjälen. Inför OS i Turin så fanns det en stor revanschlusta i Tre Kronor. Dessutom var det sista chansen för de tidigt födda 70-talisterna Mats Sundin, Peter Forsberg och Niklas Lidström att nu återupprätta den svenska heden på den olympiska scenen. Sverige hamnade i grupp B tillsammans med Ryssland, Kazakstan, USA, Lettland och Slovakien. Efter ett trevande gruppspel med bara två segrar så skulle Tre Kronor avsluta gruppspelet mot Slovakien. En match som blev minst sagt omtalad i svensk idrottshistoria. Spekulation om läggmatch var stora då Tre Kronor vid vinst riskerade ställas mot Kanada i kvartsfinal och vid en förlust en betydligt enklare resa mot Schweiz. Sverige föll med 3-0 efter en minst sagt dålig prestation och Bengan konstaterade efter matchen, vi var väl inte 100% idag, vilket gjorde att spekulationerna tog ny fart. Sverige ställdes sen mot Schweiz i kvarten 6-2, Tjeckien i semi 7-3 och Finland i finalen. En final som hade allt.
Korvo utanför den högra tekniska cirkeln, lägger ner bakom Freimond in för Sällene. Sällene till Lichtenen framför kassen, svenska klubbor emellan. Men inte ut ur zonen, Timonen. Timonen utanför vänstra cirkeln och Sällene. Sällene i Sarhunnet nu utanför vänstra. Lägger upp till Kim och Timonen i backlägen, skjuter hårt där. I mål!
Han tappar in pucken.
1-0 Finland, Kim och Timonen. Finland leder OS-finalen med 1-0 mot 0 och de gör det i powerplay.
Mikael Samuelsson till Zetterberg i vänsterhörnet i en offensiv zon Sverige alltså. In i vänsterbacksläge kan Sverige hålla pucken ute på vänstersidan, fortfarande Bäckman i backposition och det är Samuelsson som har pucken. Samuelsson bakom målbrunnen till Zetterberg som går in och lägger in i mål! Sverige är mål! Zetterberg nere i vänstra hörnet har Samuelsson bakom ryggen. Framför mål är Holmström förstås. Han lägger bak i vänsterbacksläge och så är det i högerbacksposition för Kronvall. Niklas Kronvall längs högersidan får tillbaka pucken. Kronvall, bra vägspel. In mot mål, Kronvall skjuter i mål! Och 2-1 Sverige!
Helton utanför den vänstra tekniken för Finland. Möter det svenska försvaret med pucken i kortklargen. Där Jussi Jokinen kommer in och säger att slåttet farligt. Det spelar avspucken i mål. Wille Pellmanen 2-2.
Oj, 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 oj. Vilket backspel av Niklas Lidström och Kronvall. Det finns ju bara inte.
Första målet i matchen i spel 5-5 är Finlands. Och Wille Pellmanen kvitterar till 2-2.
Det är alltså så att det är ju Lars Gunnar Jansson och så är det såväl du och jag, du som jag Tommy som mm. kommenterar som ni hörde. Och det var alltså det upplägget som Sveriges Radio använde sig av då. Du gjorde svenska, du gjorde powerplay-matchen.
Mm.
Så Sverige var bra i PP.
Mm. Två mål där.
Vid ställningen 2-2 inför den tredje perioden så spelade lagen 4-4. Vid tekningen som Mats Sundin vinner går Sakko Koivos klubb av. Han rusar mot båset när Sverige går till anfall. Niklas Lidström avancerar snabbt upp i offensiv zon när Peter Forsberg driver in pucken och släpper den till Mats Sundin som i sin tur släpper den till.
Vi spelar 4 mot 4 i de inledande 28 sekunderna utav den här perioden. Sen får Sverige spela 5 mot 4 i 20 sekunder. Sverige har 5 powerplay, Finland 3. Och då ska ni veta att de finska journalisterna som vi pratar med i paus ska återkomma till, för så här kommer Sverige in med pucken i zon och Lidström skjuter från blå i mål!
Vilken kasse!
Nu får de säga vad de vill! Lidström skickar iväg ett av sina hårdaste skott i hela sin karriär! Och det går stolpe och ribba och in! Och Sverige gör 3-2 efter 10 sekunder spel i den här perioden bara! Kan man skjuta så fruktansvärt hårt?
Avgörande målet gjordes alltså av Niklas Lidström som ledde Sverige till OS-guld. Niklas Lidström, en spelare som fick det svårast enkelt ut. Hans berömda skott från blå i OS-finalen i Turin mot Finland var ett kirurgiskt ingrepp med 100% perfektionism. Ett mästerverk signerat en mästare. En fantastisk avslutning på Lidas landslagskarriär. En landslagskarriär där han inte riktigt fick sitt erkännande förrän efter OS i Turin. På CV:t i Tre Kronor har han OS-guld, VM-guld, VM-silver och VM-brons. Förutom den enastående meritlistan i Tre Kronor så har även Nick Lidström haft en enorm framgångsrik NHL-karriär. Killen från Krylbo, uppvuxen i Avesta via hockeyföreningar som Skogsbo och Västerås till Detroit, har en meritlista som får vilken hockeyintresserad att tappa hakan. 20 år i Red Wings, 7 utmärkelser till NHLs bästa back, 3 gånger i rad dessutom. Stanley Cup-vinnare hela 4 gånger och av många ansedd som en av NHLs bästa backar genom tiderna. Som avslutning så vill jag att vi lyssnar på det som jag upplever var hans riktiga storhet, ledaren och gentlemannen Niklas Lidström. Här beskrivet i ett på ett formidabelt vis av Lidas coach i 7 år, Mike Babcock.
Let's be honest, Nick was an incredible, incredible player. As good a player as he was, he was a better man and a better teammate. Beyond humble, no maintenance, led by example, did it right every day, whether that be summer training, whether that be preparation, whether that be practice. Attention to detail is what he was. His ability to communicate with his teammates and his coaches were second to none. Nick Lidström is a true role model. He's someone for our community, for Hockey Town, to trust, to admire, to respect.
Det där sista klippet var ju samma med att hans tröja hamnade i taket, va, för Detroit. Mm. Jag måste bara fråga Thomas efter denna perfekta genomgång utav Lidström. Ni är ju födda samma år, 1970. Mm. Hur har era vägar möts genom åren inom ishockeyn?
Ja, tyvärr har de aldrig möts inom hockeyn. Han försvann ju över till Detroit året när jag debuterade och kom upp i SHL, så försvann han bort. Så vi hann aldrig spela mot varandra där. Jag var heller aldrig en lika stor stjärna som han var i unga år. Så jag spelade inget juniorlandslag och det, och fick aldrig möjligheten att spela med han på den nivån heller.
Har du sneglat på honom av
och själv? Jag har sneglat på honom jättemycket. Det hans storhet var ju hans att få det enkla, eller det svåra, att se så enkelt ut. Han flöt fram över isen, han spelade alltid det enkla passet. Han hade ett fantastiskt skott ifrån blå linjen. Och sen då den personen utanför, den ledaren, den gentlemannen som han, den hockeyns gentleman som personifierar Niklas Lidström. Det var faktiskt en ganska rolig grej som hände. Jag hade en möjlighet att få spela med honom i VM i Tjeckien. Och jag och en annan back, Thomas Rodin, vi vart aldrig anmälda till turneringen. Man höll två platser långt, långt, långt in i turneringen. Och på onsdagskvällen så kom Hardy Nilsson upp till oss. Och
just det, 2004.
Att, 2004. Ja, just det. Det var silver då mot Kanada i finalen. Det var då de körde över Peter Forsberg ordentligt.
Just det, för jag stack iväg på den presskonferensen när Lidas presenterades. Ja.
Mm. Och då kom Hardy Nilsson upp till vårat hotellrum, mitt och Thomas Rodins. Och så sa han så här: grabbar, tyvärr så kommer jag inte anmäla er i turneringen. Det kommer komma två spelare från Nordamerika. Och det var ju självklart att man var ganska besviken, för man ville ju in och spela och såna saker. Ja, Thomas, jag tänker anmäla Niklas Lidström på backsidan istället för dig. Och Peter Forsberg, Thomas Rodin istället för dig. Så att, och det kändes väl där och då som, ja, jag kan väl acceptera det här.
Hur tänker du nu, har du?
Ja,
du nu?
Vad är det här?
Ja, exakt.
Så att det är väl närmast intill jag kommit då, och få den möjligheten. Men jag har tyvärr aldrig fått möjligheten att spela med Niklas Lidström.
Kolla på den här bilden, Lasse. Retired numbers i Detroit, där Niklas Lidströms tröja nummer 5 alltså hänger bredvid. Och det pratar Babcock om i det här talet. Bredvid Steve. Next to Steve, som han sa. Nummer 19,
Steve Weiss. Som har kaptens C-et på sin hissade tröja också. Ja.
Steve Eisenman bredvid Niklas Lidström.
Längst ut till höger är nian Gordie Howe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 stycken är med på den där.
I Hockey Town, som det kallas Detroit ju.
Ja, det finns ju någon som kallar det för Motortown också. Och Motown, inte minst, som hade sitt grammofonbolag där. Men jag förstår vad du menar.
Men det som var så fascinerande, och det nämner också Babcock i sin, jag tror att det är sitt tal i tröjceremonin, det är ju att hans förmåga att vara bra så länge. Han, utav de här utmärkelserna som han fick, så kom ju de flesta efter att han hade fyllt 35, tror jag. Och kunna ha den nivån som han höll, det tyder på en extremt professionell idrottsperson under så lång tid. Så att jag är stor beundrare, ett stort fan av både Niklas Lidström som person och hans sätt att spela ishockey.
Och det är ju svensk idrottshistoria med extra känsla, eftersom det var verkligen de tidigt födda 70-talisterna, Niklas Lidström 70, Mats Sundin 71, Peter Forsberg 73, som fick på den här Henrik Lundqvist-räddningen då på slutet där i Turin bli olympiska mästare. Ett mycket starkt ögonblick, och det kändes också i Globen här om året när de tre fick Idrottsakademins hederspris. Det var vad det nu var, 5, 6, 7000 åskådare eller totalt i salongen där, som det blir ganska häftigt när de står upp och ger sin kärlek till de här tre. Och Lidströms skott är ibland det hårdaste man sett faktiskt.
Vi tar en lapp nu lite snabbt, för att de håller på att repetera de här musikalpodd människorna. Så jag tänkte att du vill gå in där och lyssna lite, Lasse. Du är ju musikalvän.
Ja. Nu blir lyssnarna rädda att jag ska ta fram min telefon och köra något igen. Vad drar vi för lapp nu? Det är Martin, tror jag, som får dra. Ner med våfflan där. Vi har ju hört så mycket Lars-Gunnar Jansson här nu, så man blev lite inspirerad. Ner med våfflan.
Det är Lena Sundqvist som ska...
Vit eller grön, undrar Martin, och det är Thomas som får välja.
Vi får se om det blir till Lena här, eller om det är vem
vit
som tar sig an där. En vit lapp.
Och på den står det... Ja, en vit lapp på vilket det står Black Power.
Black Power, just
Black
det.
Black Power. Det är alltså Mexico City 1968.
Ja.
John Smith heter han så? En utav dem?
Tommy Smith,
Tommy Smith
och John
förlåt.
Carlos, tror jag.
Ja, förlåt. Ja, det var, jag körde, förlåt mig.
Mexico 68. Mexico 68 som vi var inne på tidigare, när det handlade om Bob Beamon.
Ja, just det.
Men nu handlar det om politik och idrott i förening.
Ja, det hade det faktiskt också gjort om, jag var tvungen att öppna den, det inte blev.
Det kan du inte göra.
Jo, jag gjorde det. Det står Kaiser Franz där, det är också politik och idrott. Alltså Franz Beckenbauer, den som ju...
Det är ett etikettsbrott.
Det är ett etikettsbrott, det var ju flagrant.
Ja, alltså, verkligen. Flagrant. Men du...
Fasoner. Det blir så när man blir av med kaffet i början på föreställningen.
Ja, precis. Nu ska vi in och smyglyssna på Victoria Tocca som håller på att repetera musikal. Vad är det hon har på gång, vet du det, Lasse?
De kör ju en show på den heter Skandia-scenen på Cirkus. Den är ju den andra scenen, så att säga. Huvudscenen är ju för Fantomen på Operan då, men de kör ju såna här musikalhits där man bara får höra de man känner igen, så att säga. Det tycker jag är bra på opera, så här. Man kör de där man känner igen från opera. Det finns några sådana faktiskt. Det tycker jag är kul. För det är rätt mycket på opera som man inte har. Men musiken i Madame Butterfly. Puccini, Madame Butterfly.
Slutspel eller inte, det är frågan som kommer vilken sekund som helst för Djurgården Hockey. Tack för att du var här idag, Thomas.
Tack så hemskt mycket för att jag fick komma hit.
Avsnitt 84 nästa vecka med Lena Sundqvist.
Black Power.
Sporthuset produceras av House of Sports för C More. Jinglar gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åhman och Jonas Jonasson. Hörs nästa vecka. Jippie.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.